Herre, vi tackar dig för att du har tagit oss igenom ett till studie. Och vi tackar dig för möjligheten att få studera igen om förvaltarskap och tionde. Och vi ber att din ande igen ska vara med oss och hjälpa oss att hålla våra tankar klara. Och att du ska visa oss vad din vilja är för våra liv och hur vi ska kunna förmedla det till andra på bästa sätt. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Förvaltarskap, fokus. Syfte är att allt tillhör Gud. Och som förvaltare är vi ansvariga inför honom för vår tid, våra förmågor och våra materiella tillgångar. Och fokus är att Jesus gav allt och vill att vi ska vara närmare honom genom vår villighet att vara trogna med vad han har gett oss. Ni vet, en förvaltare är någon som äger någonting som egentligen tillhör någon annan. Och om ni lånar något av någon, vad tänker ni då? Är ni mer vårdslösa med den? Eller tar ni extra mycket hand om det? Vad skulle ni säga? Eller hur? Om det är sin egen sak så är det liksom, ja, men...
Man undviker det helst.
Ja. Nej, men kanske man lånar grannens gräsklippare eller något sånt. Och om man förstör gräsklipparen för grannen, då blir det extra jobbigt för då skadar man ju han också. Inte bara mig själv. Och Bibeln säger att vi är förvaltare. Låt oss gå till psalm 24 och vers 1.
Jorden och allt som utfyller den tillhör Herren. Världen och det som bor i den.
Okej, okay. Så hur mycket tillhör Herren?
Jorden, allt.
Allt som uppfyller den. Det finns ingenting som Gud inte äger. Han äger klockan där på väggen, han äger borden och stolarna, han äger lokalen, han äger hela stan, han äger hela världen, han äger våra liv, han äger våra pengar, han äger allt. Men, om vi går till första Mosebok 1:26 så ser vi att Gud har gett andra personer att förvalta det som han äger. Första Mosebok kapitel 1, vers 26. Står Gud sade: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Så vem gav Gud jorden att förvalta? Det var människan. Det var oss. Vi fick rätt att råda över de saker som egentligen tillhör Gud. Fortfarande tillhör det Gud. Men han har satt oss till att ta hand om det.
Men jag stod på en öte i dagstiden. Lars må borna. Jag har gjort en undersökning hur man nöter naturen. Så Lars må borna skulle behöva tre jordklot. Det nöter naturen som mycket.
Wow.
Ekologiska
fotspår. Låt oss titta på hur Jesus vill att vi ska vara förvaltare. Hur mycket av det som vi äger vill Jesus att vi ska lämna? Hur mycket av det som vi äger vill Jesus att vi ska kunna lämna?
Kan ingen av er vara en lärjung om han inte avstår från allt han äger?
Ouch. Ingen kan vara Jesus lärjunge om de inte avstår från allt de äger. Allt, det betyder allt. Vad betyder det här? Vill Gud att man ska ge bort allt man äger? Ska man avstå från det? Ska vi gå till ett kloster och leva där utan några ägodelar. Låt oss undersöka vad Bibeln menar med det här, den här termen. Låt oss gå till Lukas kapitel 5. Lukas kapitel 5 och 27-29. Det står: när Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Okej, låt oss titta på den här versen. Det står att Levi lämnade allt och följde Jesus. Eller hur? Han lämnade allt. Men vänta ett tag nu. Vad läste vi i vers 29?
Ja.
Han ordnade en stor fest
i sitt hus.
Så han ägde ett hus.
Lämnade han allt då?
Lämnade han allt eller gjorde han inte det? Bibeln sa att han lämnade allt. Ändå så ägde han ett hus.
Ja, hur förklarar du det?
Ja, hur förklarar vi det? Det var under... I USA, under tiden när de hade slavar, så var det en slavdrivare som ägde massor med slavar. Och han var mycket brutal och elak mot sina slavar. Och behandlade dem värre än djur i princip. Och på sin dödsbädd så mådde den här slavdrivaren väldigt dåligt. Och han kände att jag vill på något sätt göra upp med de här, de är ju ändå människor. Och Han skickade efter en av de slavarna som han hade varit riktigt elak mot. Och han sa: du, jag vet att jag har varit fruktansvärt elak emot er. Och jag vet inte om ni kan förlåta mig. Men finns det någonting som jag kan göra för att gottgöra för allt det onda som jag har gjort mot er? Och slaven tänkte efter ett tag och han sa: ja, det finns det. Om du tar dig utifrån sängen. Du går ner dit där i svinstian. Och du rullar dig runt i leran bland grisarna. Då är vi kvitt. Inför alla andra människor. Och slavdrivaren, han blev rasande. Han sa: hur kan den här personen komma och säga så här till mig? Och han drev ut honom och var jättearg på honom. Men till slut så lugnade han ner sig och samvetet kom tillbaka igen. Han sa: nej, men jag vill göra någonting. Och han ropade på slaven igen och han sa: nej, men kom igen nu, säg, vad kan jag göra för att gottgöra det här för dig? Och han sa: jag har redan sagt det till dig. Du ska gå ner till grisstian, du ska rulla runt dig i gyttjan och då är allt okej. Och han blev rasande igen och han drev ut honom. Tredje gången hände det samma sak. Och till slut så var den här mannen, han förstod att i och för sig så har jag ju förtjänat att göra något så förnedrande. Han bad honom igen och slaven sa: det här är det som gäller. Och mannen insåg att han ville ha deras förlåtelse. Så han var sjuk och orkade inte gå knappt. Men han började stiga upp ur sängen och gå mot svinstian. Och då så sa slaven: nej, det är lugnt. Du kan gå och lägga dig igen. För du var villig att göra det. Och på samma sätt är det med Gud. Kanske Gud inte ber oss att lämna allt som vi äger. Men han ber oss att vara villig. Om det skulle krävas. Han ber oss att vara villiga att lämna allt. Hur kan det komma sig att Gud kan kräva så mycket av oss? Vad har Gud för rätt att kräva så mycket av oss? Låt oss gå till Andra Mosebok 20 för att se den första orsaken till varför Gud kan kräva så mycket av oss. Det här är sabbatsbudet. Vi kan läsa vers 11, räcker.
Sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. men han vilade på sjunde dag. Därför har Herren välsignat sabbatsdag och helgat.
Gud skapade himmel och jord och allt som är på dem. Han skapade oss också. Den första orsaken till att Gud har rätt att kräva det av oss är för att han har skapat oss. Det skulle inte existerat om det inte vore för honom. Och man kan undra, om vi tar till exempel med bilar. Om Volvo gör en bil så skickar de med en manual, eller hur? Säger du ska stoppa i 95 oktan, du ska serva den lite nu och då. Så här byter du oljelampor och du ska... eller vad heter, bromslampor, och du ska byta olja lite nu och då och så vidare. Det står om en manual om hur de ska göra, hur man ska ta hand om bilen. Och vad är det som ger Volvos ägare rätt att säga till mig hur jag ska ta hand om min bil?
För det har gjort Volvo.
De har gjort den, eller hur?
De kan den,
de vet hur den fungerar. Jag kan stoppa i rapsolja i min bil om jag vill, men det kommer inte fungera så bra. Och samma sak är det med Gud. Gud har skapat oss. Han vet hur vi fungerar bäst.
Jo, men en sak som jag funderar på. Det här. Är Gud olika mot olika personer? Vi ska säga den rike ynglingen sa Gud att du ska sälja allt vad du har och ge åt de fattiga. Och så kan du komma sann och följa mig. Men så kommer han till Sackeus. Och Sackeus bjuder han på mat och en dörr här Sackeus. Här står att Sackeus var rik. Inte behöver ha lämnat någonting på.
Och vi kommer till det här i Markus. Så det är jättebra. Men det är... jag tror det ligger i det som vi pratade om förut. Att Gud vill att vi ska vara villiga att ge allt. Och han såg att den här rike ynglingen var inte villig att lämna allt. Men Sackeus var villig att göra det. Och därför behövde han inte lämna allt. I den situationen. Det räckte med fyrdubbelt av allt som han hade tagit av dem. Och det var mycket det också. Men det är den första orsaken. Gud, tror ni inte att världen skulle vara en mycket bättre plats om människor var villiga att lämna allt? Om de inte var så materiellt fokuserade på jag måste ha det här. Tror ni inte det? Jag tror det. Och det är därför som Gud har gett de här instruktionerna. Han vet hur vi fungerar bäst. Den andra orsaken är första Korinthierbrevet 6:20. Första Korinthierbrevet 6:20.
Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.
Inte nog med att Gud har skapat oss, men han har köpt oss. Vad var priset han fick betala? Det står i första Petrus 1:18 att det var med Guds sons blod, som blodet av ett lamm, som han köpte oss. Han betalade med sin egen död. Det var en pojke som hade en segelbåt som han hade gjort och han hade byggt den och han var så glad över den. Men en dag när han lekte med den ute vid havet så drev vågorna ut den. Han förlorade sin älsklingsbåt. Men till sin lycka så hittade han den några veckor senare i en affär, en leksaksaffär. Han såg sin båt som han hade gjort i en leksaksaffär och han gick in till affärsägaren och han sa: "Det där är min båt, jag har byggt den." Och affärsägaren sa: "Ja, men nu är det min. Du får köpa den." Pojken blev förstås ledsen, men han gick och han sparade och samlade pengar en lång tid. Och till slut så hade han nog pengar att köpa den. Och han gick in till mannen, till affären, och han köpte sin båt. Tror ni han var lycklig över den båten? Han hade inte bara gjort den, men han hade också köpt den. Och det har Jesus gjort för oss. Han har gjort oss, men han har också köpt oss. Kunde Jesus ge mer för oss? Nej. Inget guld i världen skulle kunna vara mer än att ge sitt eget liv. Universums skapare gav sitt eget liv. Låt oss ställa oss frågan då, vem är det vi efterliknar när vi ger allt till Gud? När vi ger allt. Vi efterliknar Jesus, eller hur? Så När Gud ber oss att lämna allt till honom, så ber han oss att vara lik Jesus. Är det din vilja att vara lik Gud? Är det din vilja att vara lik Jesus? Det är min vilja. Och jag gör appellen här. Är du då villig att ge allt? Är du villig att bli villig att ge allt?
Det var bättre.
Ja, det är bättre.
Det var bättre. Jag tror inte att någon är villig att ge allt.
Vi kan vara villiga att ge allt om vi väljer.
Allt det materiella som det har. Men det måste man ge om inte man annars ger sig till Gud. Om man är så fäst vem man har så stannar han i sig.
Då kan man inte. Vi måste ge allt om vi vill vara villiga att vara lik Jesus. Och om du önskar att ge allt, så prisa Gud för dig. Det finns inte så många människor som är så. Det säger jag. Det finns inte så många personer som är som dig, som är villiga att ge allt till Jesus. Han har gett allt till oss. Och det minsta vi kan göra är ge allt till honom. Men ja, låt oss titta lite praktiskt nu på vad det innebär. Några praktiska tillämpningar. Nu har jag gått igenom teorin bakom det, men vad kan det innebära rent praktiskt? Låt oss prata om tionde och pengar. Gud behöver inte dina pengar. Han äger redan dina pengar. Han kan göra vad han vill med dem. Han kan dra bort dem ifrån dig. Han kan ge dig mer om han vill. Han äger dem. Han behöver inte dina pengar. Men låt oss gå till första Mosebok 28 för att se vad Jakob gjorde. Första Mosebok kapitel 28. Vers 18-21. Så tidigt om morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett löfte och sa, om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min faders hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli en Guds hus. Och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Jakob ville av tacksamhet till det som Gud hade gjort mot honom ge tionde. 10% utav det som han ägde. Utav allt som Gud ger mig ville han ge tionde. Och vi ser det här exemplet i många personer. Abraham var också en man som gav tionde till Melkisedek. Det står om honom i första Mosebok. Det var en bra fråga. Är det 15 kanske? Hur som helst. Abraham gav tionde av allt också. Och låt oss gå till. Det här blev en princip inom Guds folk. Att de gav en tiondel av sina inkomster för att försörja Guds hus. Vi läser om det i Malaki kapitel 3. Malaki kapitel 3 vers 8. Och 10. 8-10.
Menar ni då att en människa får röva från Gud? Ty ni rövar ju från mig. Återfrågar ni. På vad sätt rövar vi från det? Jo, i fråga om tionde offergåvan. Förbannelse har drabbat er, men ändå rövar ni från mig, så många ni är. För full tionde till förrådshuset, så är mitt hus finns mat. Och pröva så hur jag sedan blir, säger Herren Sebaot. För visso ska jag då öppna himmelens fönster över det och utgjuta under det riklig välsignelse.
Amen. Det här blev en princip och Gud förväntade att en tiondel av inkomsten skulle gå till honom. Vad kallas de personer som inte gav tionde? Rövare. Tjuvar. Och Bibeln säger inte så mycket gott om tjuvar. Den säger att inga tjuvar kommer ärva Guds rike, till exempel. Det är något allvarligt att stjäla från en medmänniska, eller hur? Om jag går och tar någons bil så är det fruktansvärt. Omoraliskt. Hur kan man göra något sånt? Men kan ni tänka er vad det då innebär att röva från Gud? Att stjäla från honom? Är inte det många gånger värre än att stjäla ifrån en medmänniska? Varför vill Gud att vi ska ge 10% av vår inkomst till hans verk?
Så att i mitt hus finns mat.
Precis. Så att det finns mat i mitt hus. Guds hus är kyrkan, den är församlingen. Han har gett... han har sagt 10% för att evangeliet ska kunna spridas till världen. Det är det som är församlingens uppgift. Att sprida evangeliet till världen. Och Gud har avsatt att 10% av vår inkomst ska gå till det. Minst. Sen står det också om offergåvor. Så de här 10% är bara den minsta andelen. Låt oss gå till Matteus kapitel 6. Där ser vi också samma princip. Jag tror att jag hoppar över den här liknelsen om Matteus 25. Det är om förvaltaren. Den är bra att läsa. Där berättar Jesus om en liknelse om tre förvaltare. Som får olika mycket pengar, står det där. Och de förvaltar dem och sen så återlämnar de dem. Och den ena grävde ner dem i jorden. Och han blev utkastad i mörkret. Och hur använder vi våra pengar? Gräver vi ner dem i jorden? Matteus kapitel 6. Och vers 19-21.
Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och får skäl. Samma är det skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skär. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Vi ska samla skatter, inte på jorden men i himlen. Och hur gör vi det? Ja, vi använder våra skatter för det som har ett evigt värde. Det som kommer att spela någon roll i himlen. Människor, tusentals människor, går varje dag evigt förlorade. Utan hopp om evigt liv. Som kunde ha nåtts genom våra ansträngningar, genom våra medel. Det är ett stort och ett viktigt uppdrag som Gud har gett till sin församling. Och det behövs medel för det. Absolut. Och Gud har sagt att han har avsatt en tiondel av vår inkomst för att kunna utföra det här stora verket.
Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta.
Precis. Och det är vackert tycker jag. Om vår skatt är på jorden så kommer vårt hjärta vara på jorden. Om vår skatt är i himlen så kommer vårt hjärta att vara där. Vi kommer brinna för det verket. Vi kommer göra de saker som Joseph Bates gjorde. För han hade sitt hjärta i himlen. Låt oss gå till Markus kapitel 10 och läsa om det som du, Birgit, lyfter fram. Markus kapitel 10. Vet ni, vi kommer att få ränta för de pengar vi sätter in på himmelens bank. Visste ni det? Vi kommer få avkastning på det. Många tänker att det är bortslösade pengar att ge pengar till Guds verk. Inte alls. Ni kommer få stor avkastning. Markus kapitel 10, vers 21-22. Det här handlar om den rike ynglingen som kom och frågade: vad ska jag göra för att få evigt liv?
Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick till dröva sin väg.
Hur kommer det sig att mannen lämnade Jesus?
Han var fäst vid sin egen bud.
Han har sitt hjärta på jorden.
Precis. Han upplevde att han gick bedrövad iväg för att han ägde mycket. Han hade många ägodelar. Han tänkte: ska jag ge allt? Nej, det vill jag inte göra. Kan ni tänka er? Han övergav evigt liv för saker som han ändå inte kunde behålla. När han dör så kommer han inte kunna ta med sig en enda öre av de pengarna han hade. Verkar det klokt? Nej. Han gick ledsen därifrån. Och de rikedomarna han hade gav honom ingen glädje och lycka i livet. Men hur är det då med Petrus och de andra lärjungarna? Låt oss läsa vers 28-30.
Då tog Petrus till ordra och sa till honom: se, vi har övergivit allt och följt dig. Men Jesus svarade: sannerligen säger jag det. Ingen som för min och evangelisk skull har övergivit hus eller bröder eller systrar eller moder eller far eller barn eller jordagods. Ingen sådan finnes som icke skall få hundrafalt igen. Redan här i tidens hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och jordagods, mitt under förföljelse, och i den tillkommande tidsåldern, evigt liv.
Wow. Petrus kommer och säger: vi har räddat allt. Vad kommer vi att få? Jesus säger att ett löftet gäller: på den här på jorden kommer vi få hundrafalt igen. Och utöver det, evigt liv. Petrus lämnade allt och vann därför allt. Det här är min appell. Petrus lämnade allt och vann därför allt. Den rike ynglingen lämnade inget och han vann inget. Är du villig att lämna 10% av din inkomst för att föra Guds verk framåt? Petrus lämnade allt. Och vann allt. När det gick i ynglingen lämnade inget och vann inget. Är du villig att ge 10% av din inkomst för att föra Guds verk framåt? kan vara bra sen att ifall de, man svarar positivt på det här, att visa också hur det går till. Kanske ha med ett kuvert och förklara att på sabbaterna så kan man lämna sitt tionde genom att lägga det i kuvertet eller föra in det på bankkontot eller hur man nu vill göra det. Det finns lite invändningar. Och jag tänkte gå igenom dem snabbt. Innan kvart över ska vi vara klara. Om någon behöver gå så får ni göra det. Jag har inte råd. Mm. Jag har inte råd att betala tionde. Jag får knappt mat nog till mina barn. Och sen nu säger du att jag ska ge 10% av min lön för Guds verk. Återigen, vi hänvisar dem till Bibeln. Det är inte jag som säger det, utan det är Gud som säger det. För min del spelar det ingen roll, men för Gud så spelar det roll. Jag har inte råd. Låt oss, då går vi till... Vi kan gå till flera texter, men vi visar tillbaka till Bibeln, att det är Bibeln som säger det. Och om det är Gud som förväntar att vi ska ge 10%, tror du inte att han förstår din situation? Tror du inte att han kommer att välsigna dig? Han har lovat det. Malaki, läste vi om det, att han skulle öppna himmelens fönster. Men vi kan också läsa 5 Mosebok 8:18. Eller ni kan skriva upp det, så kan vi läsa Lukas 21:1-4. Det är en bättre text. Jag vet att när man står i ett sånt här läge och man får en invändning och säger till exempel jag har inte råd, så kan man frestas väldigt mycket att ge efter, liksom säga ja men det förstås, Gud förstår om du inte har råd. Men han har sagt tydligt ändå att vi ska göra det. Vi har inte rätt att ändra på Guds ord bara för att vi tycker att det kan vara obekvämt och vi inte vet hur Gud ska hjälpa de här människorna. Vi måste lita på Gud helt och hållet. Och visa på hans ord. Lukas kapitel 21, vers 1-4.
Han tittade upp och såg hur de rika lade sina gåvor i den tillkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sade han, sannoliken, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva.
Kan ni tänka er? Den här kvinnan, hon ger allt till Guds verk. Hon gav till Gud trots att hon inte hade råd. Det var det hon hade att leva av. Hon gav inte av sitt överflöd. Liksom, ah, om jag får lite pengar över då kan jag ge till Guds verk. Nej, hon var villig att offra för Gud. Och Jesus sa, den kvinnan har gett mycket mer än alla andra. Vi behöver vara trogna i det som Gud säger till oss. Och då kommer han att välsigna oss.
Jag är inte en arobos som behöver göra som enka.
Nej.
Men det är inte en fortfarande.
Ja. Och vi har löften, om ni kommer ihåg när vi pratade om invändningar, så har ni den här lilla lappen, kanske Bibeln. Jag kan ge den till er om det är någon som inte har den. Den är jättebra, där finns det också, jag kan inte försörja mig. Och då kan man gå till olika bibeltexter som visar på löften som Gud har sagt. Han sa i Matteus 6 till exempel, när Jesus säger att oroa er inte över mat och kläder. Gud, det Herre vet att ni behöver allt det, men sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Hur är det med en annan invändning? Finns inte i NT. Finns inte i Nya testamentet. Det här med tionde, det var ett gamla testamentligt system. Men det stämmer inte. Matteus 23:23. Lukas 20:25. Vi kan läsa Matteus 23:23. Står så här. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare, ni ger tionde av mynta dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtighet och troheten. Lägg märke till vad Jesus säger sen. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så vill Jesus att vi skulle försumma tionde? Nej. Han sa, det är klart, tionde är inte det enda. Det viktiga är rätten och barmhärtigheten och troheten och de bitarna. Men Jesus säger, vi ska heller inte försumma det andra. Så tydligt, så fortfarande i Nya Testamentet, så är tionde en princip som Jesus upplyfter och säger att vi ska följa. I Lukas 20:25 så säger han att ge till kejsaren det som tillhör kejsaren och ge till Gud det som tillhör Gud. Det finns alltså, han talade om pengar vid just det tillfället, det var frågan om de skulle betala skatt. Så det finns pengar som tillhör Gud, som Jesus ville att vi skulle ge till honom. Litar inte på kyrkan.
Att först ska du ge åt kejsaren, sa han. När de inte ska räkna av Gud. Då ger du åt kejsaren.
Ja, då är skatteprocenten för hög i kommunen.
Ja. Jag tror att du menar om man ska ge på brutto eller netto. Är det ni frågar om?
Ja.
Vi ska söka först Guds rike. Nej, jag ska inte säga någon princip, men jag vet att Gud välsignar oss i vår villighet att ge till honom, vad det än är. Jag vet att jag ger på brutto och jag... Vadå? Jag vet inte om Jesus var så angelägen om kronologi där.
Nej, men vi tar för Petrus och se.
Ja, just det.
Ja, vad tror du fiskar? Jag kan inte veta. Hitta en gammal som helst. Ja, fiskar kan. Vi kan få fiskar och sälja. Men vi kan inte.
Ja, har vi noll inkomst så ger vi ju 10% av det till Gud. Så
10% av tiden.
10% av, ja, 10% av andra saker också förstås, men litar inte på kyrkan. Det är någon som säger, jag vill inte ge mina pengar till kyrkan för jag litar inte på att de kommer använda de pengarna rätt.
Men helt vårt ansvar.
Det är sant. Om vi tittar på Lukas 21 och 1-4, vad den änkan gjorde. Hon gav sina två slantar till den kyrkan som korsfäste Jesus. Och Jesus sa, det var bra det hon gjorde. Varför? Jo, för hon gav inte direkt till kyrkan, hon gav till Gud. Och det är det, vår uppgift är att ge till Gud. Och han har sagt att det ska komma till kyrkan. Det är inte vårt ansvar vad de gör. Jag brukar säga så här. Har du alltid varit trogen med allt som Gud har gett till dig? Om Gud hade din attityd, skulle det finnas något hopp för oss då? Kyrkan har problem, det är sant. Men vårt försummande hjälper inte. Ni kommer ihåg vad Jesus sa. Där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Om vi inte ger pengar heller till kyrkan så kommer inte vi ha något hjärta för kyrkan. Vi kommer inte ha något hjärta för Guds brud. Så. En annan som jag gillar, min favoritinvändning. Ja. Det här är min favoritinvändning. Ge tionde var som helst. Jag kan ge tionde till vad jag själv tycker att det ska gå till. Jag ger det till välgörenhet, till sympatiinsamling, ADRA, Lifestyle TV. Någon annan som jag tycker gör verket mycket bättre än kyrkan. Någon frågar, kan man ge tionde till vem som helst? Mitt svar är absolut ja. Men inte vårt första tionde. Det första tiondet tillhör kyrkan. Det står i Malaki kapitel 3 och 8. Malaki kapitel 3 och vers 8. Får den, eller ja, vers 10 så står det då: för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Vad är Guds hus? Låt oss titta i Första Timoteus 3 och 15. Vad är Guds hus? Första Timoteus 3 och 15. Det står: men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Okej. Okay. Så Guds hus är församlingen. Gud ber oss att föra vårt tionde in i förrådshuset. Det var leviterna som hade fått uppgiften. Fjärde Mosebok 18:21. Ja, Malaki 3:10. Gud ber oss att ge det till församlingen, och det var till leviterna som fick det, så att de skulle kunna föra verket framåt. Och det är dit där Gud kallar oss att ge till. Däremot så finns det något annat som kallas i Bibeln, som kallas för ett andra tionde. Visste ni om det? Det står i femte Mosebok till exempel. Femte Mosebok 14:23. Vers 28-29. Vi behöver inte läsa alla de här texterna, men det står en hel del om det här. Om man jämför, det talas om tionde där. Och det står inte att det är något andra tionde, men om man jämför med fjärde Mosebok 18:21, då skulle allt tionde ges till leviterna. Gud hade gett dem till leviterna. Men här i femte Mosebok så står det om ett tionde som de själva skulle använda för i välgörenhetssyften. De skulle ge till de fattiga, som till änkorna och så vidare. Och faktum är att det är tydligt i Bibeln, och Ellen White skriver faktiskt om det här, att det var precis på det här sättet, att de hade två tionden. Ett var gick till kyrkan och ett annat var i välgörenhetssyfte. Så det är fullt bibliskt att ge tionde till någon annan organisation som man vill, bara man också ger det tionde till kyrkan. Jag själv...
Man kan inte ge direkt till välgörenhet.
Jo, visst kan du göra det, men försumma inte Guds församling.
Guds tionde.
Det var andra tionde, det här välgör inte.
Och det var Guds tionde var första.
Och jag har faktiskt följt den här principen. Jag läste det här och jag tänkte, wow, det här är ju mycket intressant. Och jag bestämde mig för att pröva det. Och jag gav lite mer faktiskt än det till och med. Men jag gav ett tionde till kyrkan. Och sedan så gav jag också ett tionde till Lifestyle TV. Och sedan så gav jag lite grann till Adra utöver det. Och jag märkte, trots att jag gav ganska mycket av min inkomst under den tiden, så märkte jag att jag saknade aldrig någonting. En gång så tänkte jag att jag ger ganska mycket, jag behöver lite extra pengar. Så jag sa att jag gav inte det där lilla extra till Adra. Det var en 600 kronor eller något i den stilen. Och då visade sig, jag vet inte, jag tror att det var Guds försyn, men jag hade aldrig fått några böter innan, parkeringsböter. Den månaden när jag bestämde mig för det, så fick jag en parkeringsböter som var exakt den summan som jag inte hade gett till Adra. Så jag hade ingen nytta av de pengarna ändå. Kunde ha gått till något mycket bättre. Jag säger inte att alla ska följa den här principen nödvändigtvis, men jag vet att Gud vill signa när man gör det. Så vill jag säga det. Men om man har en börda att ge till andra verksamheter, gör det. Men försumma inte Guds verk. Försumma inte det första tiondet.